Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms, and also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, AFRI. AFRI is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Hej och varmt, varmt välkommen Maja till Urbanistica podcast.
Tack så jättemycket.
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Det är en strålande solig dag i Stockholm.
Ja, välkommen och välkommen tillbaka också till Urbanistica.
Tack så mycket.
När var det sista gången när vi spelade in? Var det covid?
Ja, det var det.
Ja.
Så det måste ju vara tre år sedan.
Men det känns länge sedan då.
Ja, det gör det.
Ja. Hur är läget? Hur går det?
Det är fullt upp på alla fronter, så det är riktigt roligt.
Superspännande, för vi kommer att prata om klimatneutrala städer, EFRIs insats, varför städer ska vara med och jobba klimatmässigt och mycket mer. Så jag är jätteglad att du är här idag. Så låt oss börja. Berätta mer om vad är en klimatneutral stad?
Ja, men det är ju städer som siktar på att få ner sina klimatutsläpp. Och det, ja, EU har ju en stor satsning där flera städer är med i något som heter EU's Cities Mission. Mm. Det är 100 städer som har fått ansöka om att komma med i det programmet. Och av de 100 så finns det faktiskt några till. Jag tror det är 12 stycken som är så kallade Horizon-städer. Okay.
Mm.
Det vill säga städer som ligger i länder som inte ingår i EU, men som EU har nära samarbeten med.
Okay.
Men sen finns det ju också en nationell satsning i Sverige inom ramen för Viable Cities. Så där är det ju också ett antal städer, 23 städer, som också har målet att bli klimatneutrala.
Okej, okay. Så det är på olika nivåer, på EU och sen på nationell nivå i Sverige.
Ja.
Samarbetar de somehow eller nej? Var och en har sin egen program?
Alltså vissa är ju samma, så att säga. Så att de är både med i Viable Cities och i EU-satsningen.
Okay.
Och sen så, jo, men de samarbetar, så EU har ju en samordning, så att säga, av de 100 plus städerna.
Yeah.
Och Viable Cities har ju en samordning.
Mm.
Så att det finns ju två sätt där de samarbetar och utbyter erfarenheter och så. Men jag tror att det där hade kunnat göras väldigt mycket mer. För det hör man när man pratar med städerna.
Okay.
Att utbytet hade nog behövt vara väldigt mycket större. Därför att det händer ju så mycket på kort tid.
Precis.
Så att det räcker liksom inte med de där någon gång ibland träffarna.
Ah.
Därför att det här arbetet, det behöver ju gå extremt fort.
Mm. Mm.
Alltså 2030 ligger ju runt hörnet. Och de här städerna som vi pratar om nu, de har ju sagt att 2030 ska vi vara klimatneutrala.
Ah.
Men 2045 så ska ju alla städer i Europa vara klimatneutrala.
Okay.
Alltså alla. Så, inklusive Perstorp i Skåne.
Wow,
och, alltså alla städer.
Okay.
Och det tror jag inte alla har förstått.
No.
Att vi kan inte sitta och vänta på att de här som nu är med i de här utvalda programmen och har lite extra stöd och hjälp, att de kommer fram till de här skalbara lösningarna som alla sen kan ta över. Så man kan inte börja 2030 när vi vet hur de här pilotstäderna har gått tillväga. Och sen ska vi börja och då har vi bara 15 år kvar. Alltså så funkar det ju inte.
Det kommer inte riktigt funka så.
Nej, utan där måste ju alla accelerera sin omställning.
Precis, vilka är de svenska städer som är med i EU-insats?
Om vi börjar i söder så har vi då Malmö, Lund, Helsingborg. Så det är 3 i Skåne.
Ja.
Sen kommer Göteborg, vi har Stockholm, vi har Gävle och vi har Umeå.
Okej, okay. Så det är olika storlekar också på kommuner och städer?
Ja, men det är det. Mm. Och väldigt olika förutsättningar också utifrån att man är placerad både från norr till söder.
Mm. Men hur blev de en del av EU-insatsen? Är det mer att man skickar en anmälan?
Ja, eller man fick ansöka.
Ah.
Mm. Så man skickade in.
Okay.
Så man har ju valt ut städer som redan så att säga är ganska duktiga. Mm. Som man anser har potentialen att nå klimatneutralitet till 2030.
Ja.
Att man har rätt förutsättningar på plats. Man har liksom uppbackning från politiken. Och
okay.
Man har också liksom ett gott samarbetsklimat.
Som ett ekosystem i stad.
Okay. Mm. Mm.
Så det är mer de här early adopters.
Ja, men det kan man säga.
Som
precis så.
Springer.
Ja.
Mm-hmm. Och för jag undrar, du berättade nu att alla kommuner behöver vara med på en sån och börja jobba med hållbarhet.
Ja.
Men vad händer om de inte har riktigt själva budgeten till det, eller ekonomiska?
Just nu så är ju läget sånt att väldigt få kommuner, om man verkligen börjar granska det, har möjligheterna ekonomiskt sett att göra detta.
Okay.
För det jag har blivit väldigt uppmärksammad på är att det här kräver ju väldigt mycket mer resurser än de flesta städer faktiskt har insett. Och det kräver ju sin tur att man måste verkligen ta det här samarbetet med andra aktörer på väldigt stort allvar. Därför att det här är ingenting man klarar av själv. Det är faktiskt en omöjlighet. Och där finns ju också då enormt mycket resurser från EU bland annat som man kan söka.
Yeah.
Så man har ju avsatt många miljarder som de här städerna kan söka.
Yeah.
Och till skillnad från tidigare sådana här stora EU-program så är ju syftet nu att man ska söka det tillsammans med liksom till exempel det privata näringslivet, akademin och så vidare.
Så mer som en krav
att precis.
Samarbeta.
Ja.
Men jag har hört att det finns mycket pengar att söka.
Mm.
Men vi är inte så duktiga på att söka. Är det sant? Alltså mer jag menar, vi är mer i kommuner och städer i Sverige.
Det stämmer.
Mm.
Det stämmer. Och där ser vi ju när vi har pratat lite med de här EU-organen som tillhandahåller de här medlen, så säger de ju det att Sverige var väldigt, väldigt duktiga tidigare på att söka pengar.
Okay.
Men det har verkligen blivit glesare från den svenska sidan.
Mm.
Och det kommer ju tyvärr medföra att ökar vi inte tempot så kommer Sverige att få lägre andel kommande år än vad man har idag.
Yeah. Varför tror du att vi har blivit lite sämre på att söka eller mindre aktiva på att söka?
Jag tror dels kan det bero på att marknaden och det ekonomiska läget ser ut som det gör.
Mm.
Vilket innebär att man kanske blir lite mer introvert så att säga.
Ah.
Det där utåtriktade kanske stannar av något för man behöver hantera bränder internt så att
sant.
Säga.
Ja.
Men sen tror jag också att många städer har blivit lite brända av den här projektifieringen som det då blir av att man söker hela tiden många EU-pengar och projektmedel och så går man in i de här treårscyklerna.
Just det,
Det bara snurrar runt i treårscykler och sen så tappar man lite den här men implementeringen i linjen.
Var det är mycket strategiplanering men sen
precis.
Genomförande kanske.
Exakt. Mm. Och de där pilotprojekten blir aldrig mainstream.
Ja, det är sant. För det slutar där, projektet eller fund slutar där.
Ja, och många av personerna som jobbade med det försvinner iväg och gör någonting annat när projektmedlen är slut.
Precis.
Det är väldigt svårt att hålla kvar kunskapen.
Mm. Och Maja, när du nämner att kommuner behöver mycket mer resurser än vad de har, så det är mer resurser ekonomiska men även kompetens, om jag förstår rätt?
Ja, absolut.
Och kompetens inom vilket område eller vilken typ av kompetens?
Jag skulle säga att det dels handlar om alltså, processledning.
Mm.
Därför att klimatomställningen är en lång process. Det är inget projekt. Och om man går i en stor fälla och man börjar prata om det som ett projekt.
Mm.
Det är en process och en total omdaning av allt det vi känner till egentligen.
Mm.
Så det kräver ju förändringsledning och processledning på en nivå som man kanske inte är van vid.
Mm.
Och sen behöver man ju också, eftersom det bygger så mycket på samarbeten, så man behöver ju verkligen nätverksmänniskor som ser till att alla är med på den här resan och att man känner att ja, men jag förstår min roll i den här resan och jag förstår vad vi ska göra. För alla behövs i den här omställningen, varenda en.
För tekniken har vi, eller hur? Lösningar
tekniken
och så.
Har vi till väldigt stor utsträckning. Inte i alla delar. Så där är ju fortfarande mycket innovation och utveckling som behövs. Så är det. Där är mycket vi inte har svar på än.
Ja, of course. För jag tänker så här. Vi kan komma fram till smarta lösningar. Vi kan tekniken. Eller vi kan hitta fram till tekniken. Men vi behöver mer samarbeta. Det är den som vi saknar. Inte själva tekniken. Om du förstår vad jag menar.
Ja, därför att det här handlar ju så extremt mycket om beteendeförändring. Alltså det är det som är kärnan i klimatomställningen. Det är en beteendeförändring. Så ja, vi har en massa tekniska lösningar som måste till. Men för att de ska användas på rätt sätt så behöver vi jobba med nudging och beteenden. Det är ju på något sätt kärnan i alltihopa. Och då behöver man kompetenser och människor som förstår drivkrafter. Hur får vi folk att förflytta sig och förändra sig? Och då är det ju, man kan ju tvinga folk till saker till en viss utsträckning. men det är ju mycket enklare om man kan jobba med redan existerande drivkrafter och få folk att bara liksom genom att tweaka målet för drivkraften något, så kan det plötsligt bli en helt annan effekt av det.
Exakt, exakt. Och hela begreppen om klimatneutrala städer, vad innebär den? Vad betyder en klimatneutral stad?
Ja, det är en jättebra fråga. Och den som har svar på det kan få ett pris. För det intressanta är att man lägger ganska olika saker i det begreppet faktiskt. Okay. Och det blir också väldiga förvirringar när man pratar med som branschinitiativen inom bygg- och anläggningsbranschen, där man då säger också klimatneutral, men där betyder det, för arbetssättet är lite annorlunda, tillvägagångssättet är lite annorlunda. Kraven man ställer är inte samma. Men man kan säga i stort så handlar det ju om att man ska minska sin CO2. Så koldioxiden ska minska. Det är ju det som är målet, och det ska ner till noll.
2035 eller
2030. Så att det är ju inte så jättelångt kvar.
Nej. Så de här 100 plus städer behöver komma i mål och koldioxidnivå blir noll, eller att de inte producerar mer koldioxid.
Ja, exakt.
Ja.
Och sen är ju målet som många då sätter är att från 2035 så ska man vara klimatpositiv.
Och det betyder?
Att man är på andra hållet så att säga. Du binder CO2 så att det minskar de facto. Det är inte bara att det har kommit ner till noll, utan du liksom är på den nedre skalan. Så att säga.
Hur går det till? Hur mäter man det?
Om vi hade haft ett enhetligt system så hade det också varit ett stort plus kan vi säga. Idag finns det jättemånga olika sätt. Många har hittat på sina egna metoder. Det finns många Excel-ark där ute där det sammanställs. Men det finns ju också företag som har utvecklat väldigt smarta sätt att faktiskt följa och se dels liksom hur man kan jobba med olika transformativa segment, om vi säger till exempel som transport kan vara ett sånt transformativt segment som du måste jobba med för att få ner CO2. Och då kan man laborera med det och säga, men okej, hur många behöver vi flytta över från personbil till buss, kollektivtrafik till exempel, per år för att vi ska komma i mål till 2030.
Okej.
För många har ju satt målet, men man har inte satt liksom en handlingsplan på årsbasis för att faktiskt förstå tempot i omställningen. Så därför har vi faktiskt ett samarbete med företaget Climate View som har tagit fram just en sån här modell för hur du kan jobba med det där tempot och synliggöra tempot.
Och För jag tänker, varför satsar kommuner och städer på att bli klimatneutrala? Typ, what's in it för dem? Kan de inte köra typ business as usual? Och...
Ja, många tror säkert att de kan det. Mm. Men det kan vi ju inte, för då har vi ju ingen planet att leva på. Alltså det är så enkelt det. Och så svårt på samma gång. Ja. För det är ju en stor sak att inse. Att det kommer vara ett klimat som vi inte klarar av att leva i under på det sättet som vi lever idag. Mm. Och vi kommer inte ha de arter vi har idag. Vi kommer inte kunna ha den mat och den gröda vi har idag. Mm. Mm. Så att det är ju, vi måste göra den här omställningen. Mm. Och vi borde ha gjort den för länge sedan.
Mm.
Så att nu handlar det väldigt mycket om, ja men, att bara försöka rädda det som räddas kan. För att vi har redan gått så långt i den här fel väg så att säga. Så att vi behöver, ja som sagt, göra allt vi kan. Det är liksom alle man på däck i den här frågan.
Är det utifrån olika städer, kommuner och organisationer som du jobbar med? Är det panik eller hur är stämningen?
Det är också ganska olika måste jag säga. De som har drabbats mer av ett förändrat klimat, de har ju mer panik och stress i det här än de som kanske inte har upplevt så mycket skyfall, torka. Och där är också påtryckningen från medborgarna ser ju väldigt olika ut. Just beroende på hur mycket man själv har drabbats. Så att säga.
Ja. Och hur bidrar AFRI till omställningen?
På många olika sätt.
Berätta.
Ja. Dels så har vi ju då organiserat oss internt. Mm. Därför att vi ser att det här är en stor fråga. Och där vi vill ju också bli bättre på att bidra i detta.
Ja.
Så då har vi ju börjat med att titta på de här 7 städerna. För att se, ja men okej, 1, vi har kontor i alla 7. Och vi vill ju också jobba med våra egna kontor och se till att våra svenska kontor kan gå i bräschen för våran klimatomställning. Så om vi då skriver på de här städernas klimatkontrakt, det vill säga vi visar att vi vill stödja de här kommunerna i deras omställningsresa genom att jobba med våra egna utsläpp och våra egna kontor i de här städerna.
Okay.
Då blir det en win-win. Så där har vi börjat. Så vi har skrivit kontrakt med de här städerna. Och då börjar vi också samtala väldigt mycket om gemensamma lösningar kopplat till exempel transporter till och från jobbet. Hur vi kan jobba med elförbrukningen på våra kontor, den typen av frågor. Men sen så handlar det väldigt mycket om att vi är ju en stor konsultfirma. Så vi har ju massor med tjänster som vi kan bidra med. Allt från klimatberäkningar till att vi jobbar med strategiska handlingsplaner för hur kommunerna ska nå sitt mål. Till att vi föreläser och inspirationsföreläser, håller klimatutbildningar. Allt mellan himmel och jord faktiskt.
Ja. Yeah. Och vilka är de personer som sitter på de här avtalen från AFRI?
Men vi har ju valt att göra det lokalt. Vi vill finnas där kunden finns.
Okay.
Och där våra samarbetspartners finns. Så att vi samordnar det centralt så att säga. Så att jag försöker hålla ihop alla dessa fantastiska engagerade medarbetare i hela landet. Men sen så är de ju där och signerar avtalen med städerna, träffar dem regelbundet och också engagerar sig i branschinitiativen som också finns faktiskt i samma städer i princip.
Ja.
Så har ju bygg- och anläggningsbranschen valt att också då sikta på att bli klimatneutrala till 2030.
Grymt.
Och här ser vi ju fantastiska synergimöjligheter. Ja. För jag menar, städerna klarar inte att nå det här målet utan bygg- och anläggningsbranschen. Så här är ju en väldig
match.
Win-win.
Perfekt match.
Verkligen.
Vill du berätta mer om projekt och initiativ som AFRI gör?
Ja, men vi har ju gjort många spännande saker. Och en sak har bland annat varit i Nyhamnen i Malmö. Som är ett stort utvecklingsområde som ska utvecklas till 2050. Och där har politiken gått ut och sagt att stora delar av det här området kanske ska bli bilfritt. Ja. För där har man ju satt en hög ambition kopplat till att det ska vara klimatsmart och ja, en del i Malmös omställningsresa till att bli klimatneutrala till 2030. Så då fick vi uppdraget att börja titta på både en omvärldsspaning, vad gör andra städer, men också titta liksom på hur kan det här egentligen gå till? Lite rekommendationer, lite tips, inspiration och inspel.
Okay.
Så inte en direkt handlingsplan, men mer som ett inspirationsmaterial.
Som första steg.
Ja, som ett första steg. Mm. Så det har vi gjort. Vi har också hjälpt Göteborgs stad med Lindholmsförbindelsen. Där har vi varit med och tittat på hur man kan få in klimat i alla leveranser i ett så stort infrastrukturprojekt. Så där har vi varit ett beställarstöd när det kommer till förfrågningsunderlag och upphandlingar och så. Och det är så vitt jag vet faktiskt helt unikt.
Fint.
Ja. Så det känns riktigt, riktigt spännande.
Yeah.
Så bara för att nämna några.
Ja, yeah. Och Eifra har gjort också en undersökning.
Ja. Yeah.
Och resultatet är ute på nätet, eller hur?
Precis, det stämmer bra.
Så berätta gärna mer om undersökningen, målgruppen, kanske lite findings, men sen får vi lämna en cliffhanger så folk går in och läser mer.
Ja, det är bra. Ja, men inom ramen för det här arbetet så såg vi att det här med klimatanpassning blir viktigare och viktigare för städerna att jobba med. Och städerna uttalar sig ganska ofta i media om problemen med skyfall, torka. Och då tänkte vi, vilken grupp kommer inte så mycket till tals? Jo, medborgarna. Så vi tog hjälp av Novus och gick ut till 8 tillväxtstäder i Sverige. Mm. Där vi då fick hjälp med att göra en enkätundersökning. Och det var ju då ungefär mellan 200 och 300 invånare i de här städerna. Per stad alltså, som fick svara. Och de var ju då i åldrarna mellan 18 och 80 ungefär.
Mm.
Och då har de fått svara på frågor som rör både klimatoro, men också hur engagerad är man och är man liksom investeringsvillig? Och vem tycker man bär ansvaret för att investera i den här typen av anpassningsåtgärder? Mm. Och vad är man mest orolig för? Och det var väldigt intressanta svar, måste jag säga.
Var det positivt, negativt? Hur?
Det intressanta var väl just att det skilde sig ganska mycket åt i de här städerna. Okay. Mm. Mer än vad vi kanske trodde från början. Men vi såg ett tydligt mönster. Att de som var mer oroliga, det var ju de som också har tydligt sett klimatförändringar i sin hemstad, så att säga.
Okej. Okay.
Till exempel skyfall. Så det var ju väldigt, väldigt tydligt. Mm. Medan de som kanske inte har upplevt det, de var lite mindre oroliga. Men en sak som vi såg tydligt var ju att den här betalningsviljan, att till exempel betala mer skatt eller VA-taxa, den var större än vi trodde.
Mm.
Det brukar annars vara en sån där fråga som kommunerna säger att ja, men det är ingen som är villig att betala mer i VA-taxa. Vår undersökning visar att det är det visst det.
Är det någon skillnad på vad medborgare tycker beroende på ålder? Typ om de är yngre, kanske tycker mer om det här är något viktigt, eller?
Just den skärningen i svarsalternativ har vi faktiskt inte kört på än, men det finns ju där.
Ja. Yeah. Mm. Och vad hittar vi i resultatet?
Det finns på Eifrys hemsida.
Mm.
Så där finns, man kan fylla i att man vill veta mer om detta och då skickas materialet till en.
Mm. Spännande. Vad tycker du själv, Maja? Du bor i Malmö, eller hur?
Ja, men det stämmer.
Om du får svara på samma enkät, hur upplever du?
Ja, men jag skulle säga att det är två frågor som oroar och just syns och märks mycket. Och det ena är ju översvämningar och skyfall.
Mm.
Det har ju förändrats jättemycket de senaste åren. Och har ju blivit stora problem för Malmö flera gånger. Och också att enorma temperaturökningar. Riktigt, riktigt varma somrar som börjar väldigt tidigt. Alltså när jag var barn så blommade ju syrenen lagom till skolavslutningen. Nu har den ju nästan blommat färdigt när det är sommaravslutning. Så att det har verkligen förändrats jättemycket.
Mm. För jag tänker, om andra städer vill hänga med på den här resan, Men de är inte med på EU-initiativ eller Bible Cities eller har ett avtal med AFRI. Hur ska de göra?
Ja, men lite som jag inledde med, att oavsett om man är med i de här initiativen eller inte, så behöver alla börja den här resan omgående. Mm. Därför att kravet är att man ska ha nått klimatneutralitet 2045. Och det är inte så långt bort som man tror. så att alla behöver göra den här resan. Och det bästa sättet är väl dels att sträcka ut en hand till de städerna som redan har kommit långt i den här resan. Men också att sträcka ut handen till oss som jobbar med frågorna. Och be om hjälp. Och vi kan ju också hjälpa till med att faktiskt säga, men du borde kanske träffa just den här staden, för ni har lite liknande förutsättningar, så ni kanske borde prata mer än vad ni gör idag.
Så det är mer att ta kontakt med de som har kunskap, kompetens eller har börjat resan.
Ja. Här måste vi ju hjälpas åt, och det är mycket kunskap som behöver delas.
Mm.
Den får liksom inte stanna där den är. Så det är ju en sån sak som vi erbjuder mycket till de här städerna som vi har signat klimatavtal med. Det är ju faktiskt att hålla föreläsningar gratis. Vi bjuder på inspirationsföredrag för att kunskapen behöver delas.
Mm.
Det är jätteviktigt.
Ja. Och du nämnde, Maja, samarbete med Climate View.
Ja, stämmer bra.
Vad innebär den?
Ja, men den innebär att vi ju tillsammans,
AFRI.
Precis.
Ja.
Så att vi på AFRI, vi är ju rådgivande konsulter som jobbar mycket med strategier och processledning. Climate View har det här redskapet som gör att man kan visualisera den här omställningen.
Ah.
Som gör att det blir mycket enklare att få med fler aktörer på banan. Därför att man förstår tempo.
Mm.
Man förstår vad det är som behöver göras årligen. Inte bara sen. Utan man förstår att det här måste vi göra nu.
Okay.
Inte imorgon.
Nej, precis. Men så typ om jag är en kommun som vill samarbeta, behöver jag ta kontakt med två organisationer, typ AFRI Climate View, eller hur? Ja, hur börjar jag?
Man kan ta kontakt med vilken som helst av oss.
Mm.
Men såklart man ska höra av sig till AFRI, säger jag.
Till Maja.
Ja, så ser vi till att man kommer ombord på den resan.
Mm. Och om vi zoomar in, alltså från stadsskala EU till dig, Maja, som jobbar med frågan och driver frågan på AFRI. Hur går det för dig? Hur håller du uppdaterat? För att det är mycket som händer, många verktyg, begrepp, organisationer, kommuner.
Ja, men jag skulle säga att det är ju en vansinnigt intressant tid man lever i. Det händer ju så mycket på alla fronter. Och man kan ju bara liksom kapitulera inför det faktum att det går inte att ha koll på allt.
No.
Det händer alldeles för mycket. Och bästa sättet att hålla sig uppdaterad och hänga med, det är genom att samarbeta.
Mm.
Det finns så mycket kloka människor där ute. Så att kroka arm och samarbeta med alla smarta, engagerade, brinnande människor där ute som ger dig energi och kraft och ny kunskap varje dag.
Yeah.
Det är väl absolut bästa sättet.
Mm.
Dessutom det roligaste sättet att ta till sig ny kunskap på.
Ja.
Jag är inte så mycket för att sitta och läsa djupa rapporter och avhandlingar.
Mm.
Det hinner jag helt enkelt inte.
Mm.
Så det här att samarbeta med alla de som är där ute och försöker hjälpa till i den här omställningen.
Mm.
Det är bästa sättet.
Mm.
Men man inser också att när det händer så här mycket så är det också hårda prioriteringar man får göra varje dag. Och man får också bara inse att vissa bollar tappar man.
Mm.
Och det gör lite ont ibland. För man tänkte, den där hade man ju velat fånga. Men man är inte mer en människa. Så, ja.
Precis, för många som lyssnar på oss tycker det också det är viktigt med hållbarhet och vill gärna börja komma in i hållbarhetsprocess eller typ av metoder och så. Men låt oss säga kanske typ en arkitekt eller planerare eller landskapsarkitekt eller ingenjör som jag har pluggat, jag har jobbat på ett sätt och det var kanske inte superhållbart eller det var inte fokus hållbarhet.
Mm.
Hur kan jag rikta mig mer åt hållbarhets...
Ja, men jag skulle säga engagera dig. i, alltså det finns så många nätverk och föreningar och för mig har det gett otroligt mycket energi att engagera mig till exempel i lokal färdplan Malmö. Mm. Där branschen samlas. Jag har varit med där i 5 år nu och representerat AFRI.
Mm.
Och det har ju varit en sån där hallelujah moment när man, när man sitter på de där mötena och man tänker, jag tänker så ofta att om någon för 10 år sedan hade sagt att liksom 200 av de största aktörerna inom bygg- och anläggningsbranschen skulle sitta och vara helt enade om att man ska nå klimatneutralitet till 2030, så hade jag inte trott dem.
Wow.
Och nu sitter man där och alla är så drivna och engagerade och investerar både tid och pengar i omställningen, så blir man ju helt
häftigt
tagen. Så jag kan ju varmt rekommendera det här, att in i de initiativ som pågår och kroka arm med alla som jobbar med detta.
Mm. För som individuell person, tycker du att det räcker med att man går på en sån hållbarhetskurs? Eller för jag tänker mer på för att utveckla mina hållbarhetskompetenser och jobba med det aktivt på uppdrag.
Jag tänker att där är man väldigt olika som personer. Så vissa vill läsa sig till saker och ting. Andra vill bara göra. Så där får man följa sitt hjärta och vilken typ av person man är.
Ja.
Man kan gå kurser om det passar en, om det är så man lättast tar till sig kunskap. Do it. Där finns massor med kurser. Eller så kanske man då engagerar sig i en ideell förening eller gör någonting annat för man vill lära sig av människor. Yeah. Eller man tar en praktikplats eller man bara tar möten med spännande människor som man tycker, åh, vilken roligt jobb, vilket roligt jobb den här personen verkar ha. Den vill jag prata mer med. Bjud på en kaffe. Och plötsligt så har du både etablerat en kontakt och fått en massa ny kunskap.
Exakt,
ja. Så vägarna till målet ser olika ut, beroende på vem man är.
Ja, och för dig Maja, var det mer att kontakt med människor som...
Ja, det har varit min väg, hela vägen. Verkligen.
Aha.
För jag är ju liksom humanist. Jag har inte läst de här frågorna alls, men jag har jobbat med det hela mitt liv, sedan jag var barn. Engagerade mig i föreningslivet. Så det är den vägen jag har gått.
Och när du träffar många olika aktörer, vad tycker du är vår största utmaning?
Jag skulle säga att...
Eller utmaningar?
Ja, men där är ju väldigt många utmaningar. Men den största utmaningen vi har just nu, det tror jag faktiskt är att vi behandlar hela den här omställningsfrågan som business as usual.
Okay.
Vi använder begrepp som projekt, beställare, leverantör. Vi pratar inte forskning, innovation, utveckling, samarbetspartners. Vi gör upphandlingar som vanligt istället för att tänka innovationsupphandlingar, upphandlingar på nya sätt. Det tror jag är den största utmaningen. Att vi benämner inte det här på rätt sätt och det gör att hela omställningen gå för långsamt.
Yeah.
För hade vi adresserat det rätt, så hade alla på något sätt förstått att det är någonting annat.
Mm.
Men nu behandlar vi det i alla led som business as usual. Ja. Det ska bara in i liksom
den gamla strukturen.
I den gamla strukturen. Mm. Men vi kan inte förändra någonting med den gamla strukturen. Alltså det säger ju på något sätt sig självt.
Ja, ja.
Men där är det som att den poletten har inte trillat ner. Och vi pratar om den lite grann inom ramen för LFM30, den lokala färdplanen i Malmö.
Mm.
Just för att man börjar inse att alltså det är nog någonting annat som krävs för att vi ska öka tempot. Precis.
För den där kanske kan vara en barriär.
Ja, men det är det ju, verkligen. Så att där behöver vi alla hjälpas åt att förstå att det här är någonting annat. Att hitta andra begrepp för att prata om hur vi ska göra detta. Och vi behöver också dela risken på nya sätt som vi inte alls är vana vid. Så det där med beställare, leverantör. Vi behöver hitta helt andra
modeller.
Ja, modeller och relationer. Hur ska de här relationerna se ut? Precis. När vi är så fullständigt beroende av varandra.
Mm. Men någon behöver vara ansvarig för att driva den här omställningen och förändringen.
Ja.
Vem är den ansvariga?
Det är ju ett globalt...
Of course, det är, alla måste vara med.
Mm.
Men någonstans någon måste bjuda in och säga, okej, nu behöver vi göra något.
Det är ju en global utmaning, men den måste lösas lokalt.
Yeah.
Så att ett stort ansvar ligger ju på de lokala aktörerna. Och då pratar jag både offentlig sektor som en kommun, men också de stora privata aktörerna som finns. Så att där måste man förstå att det ansvaret att bjuda in till en förändring, det har vi. Ja. Det är inte någon annan som har det, utan det är vi som har det tillsammans. Och det är väl det som också, det är lätt att man skjuter ansvaret uppåt.
Ja, exakt.
Ja, like... uppåt, staten, det löser dem. Men så är det inte. Så är det inte. Man kan få stöd och resurser uppifrån, från EU och staten.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Och man kan få viss hjälp vad gäller reglering och lagar. Men själva initiativet till att faktiskt ställa om, det är ett ansvar vi alla bär på. Det initiativet måste vi alla ta.
Ja. Så Maja, om jag förstår rätt, pengar finns på olika nivåer.
Ja.
EU, Sverige, lokalt kanske också.
Mm.
Tekniken finns eller kan finnas också.
Mm.
Så det som saknas är mer att ett samarbete. Nya modeller för samarbete.
Ja, och där finns ju väldigt goda exempel.
Mm.
Där finns extremt goda exempel. Så att det är egentligen inte, på många sätt är det ju inte en rocket science på det sättet. Mm. För vi har pusselbitarna och komponenterna.
Ja.
Men vi behöver foga ihop dem. Mm. Och för att göra det så krävs det också då enormt mycket mod.
Mm.
Därför att man behöver just förstå hur bråttom vi har. Alltså en EU gick ut och sa, och det är bara några veckor sedan, så sa de ju att tempot för den här omställningen behöver fördubblas.
Wow.
Fördubblas jämfört med idag.
Wow.
Och då fick man ändå direkt kritik för att det var alldeles för snällt. Så att alltså det säger någonting.
Yeah.
När man liksom går ut och är så tydlig från en så hög nivå.
Yeah, eller hur?
Fördubbling av tempot.
Wow.
Då inser man att vi har verkligen bråttom.
Yeah. Och Maja, när du jobbar med de frågorna, du är närmare till verkligheten, till siffror, än låt oss säga vad någon annan gör som inte riktigt är i kontakt med den frågan eller jobbar aktivt med den frågan. Hur upplever du framtiden? Är det mer typ det negativt av vi kan inte göra mycket? Är det typ mer hopplöst? När du ser att det kanske inte finns så mycket samarbete eller det är en gammal struktur.
Ja, men jag får väl säga då att jag är en hopplös optimist då. Det är väl därför man orkar hålla på med de här frågorna. Jag tror otroligt mycket på kraften i mötet mellan människor. Man kan förflytta berg. Och det tycker jag att, till exempel, jag nämner det igen då, lokal färdplan Malmö är ett så tydligt tecken på. Man kan förflytta berg tillsammans. Mm. Det är ett faktum. Den branschen som alla trodde skulle vara sist på bollen för att den är så förlegad och fyrkantig, visar sig vara den som går i bräschen för hela omställningen. Vem trodde det? Så på något sätt så här, allt är möjligt. Allt är möjligt. Men det handlar väldigt mycket om att få människor som är engagerade och som vill någonting.
Ja.
Att sätta dem i samma rum och sen helt plötsligt säger det bara magic.
Det är sant. Vad händer 2024?
2024, det är många aktiviteter på gång. Vi startade året med ett större kundevent i Göteborg till exempel. Vi ska vara med på Almedalen och det ska också vara temat på invigningen för det nya kontoret i Lund.
Okej.
Ska vi också prata klimatneutrala städer. Och vi kommer även ha ett större kundevent i Malmö i höst.
Nice.
Som också klimatneutrala städer är temat på. Så man kan säga att det är en röd tråd för hela året. Och sen är det mycket kopplat till den här opinionsundersökningen, såklart. Att där är vi ute nu och pratar mycket om resultatet från den.
Just det.
Och pratar mycket med de här 8 städerna med olika förvaltningar. Och liksom, ja, men hur kan de jobba med det här resultatet? Som Helsingborg som ska sätta igång klimatdialoger till exempel, så kom ju det här resultatet väldigt lägligt. Så det var ju bara att kunna ta in det direkt. Säga att ja, men det här efterfrågar medborgarna. De vill verkligen ha mer information, för de känner att de vill veta hur de kan jobba med klimatanpassning, men de vill också veta vad kommunen gör. Ja, men perfekt.
Spännande.
Ja.
När ni tar kontakt med en kommun, hur börjar ni? Vilken avdelning
olika.
Eller hur landar ni med rätt person? Eller med
men det är väldigt olika. Alltså man kan säga, i många fall så har vi ju valt att de som är ambassadörer i respektive stad, vi har valt de personerna för att de redan jobbar ganska mycket med kommunerna. Så att de har många etablerade vägar in, så att säga. I andra fall så har det ju varit att ja, men nästan varje stad här har ju utsett en klimatgeneral, som det så att säga heter. Och i vissa fall har vi ju haft ingångar till den personen eller den förvaltningen där den sitter. Ibland har vi inte det. Men då har man i alla fall vetat att ja, men klimatgeneralen i alla fall. Det är liksom en person att börja prata med.
Ja, men det är superspännande. Allt som händer och kommer hända 2024. Jag är också glad, som jag sa till dig innan vi börjar spela in samtalet, att du är aktiv på LinkedIn. Du skriver, du delar. Jag tycker det är viktigt att du sprider vad som händer.
Jag försöker i alla fall.
Det är jättebra. Du är duktig. Så fortsätt så. För jag får mycket sån nyheter och updates.
Ja, men vad roligt.
När jag går in på din profil på LinkedIn.
Vad bra.
Och tänkte passa på att fråga dig om tips och tricks.
Tips och tricks?
Yes.
Kopplat till LinkedIn?
Till LinkedIn och till hållbarhet.
Till hållbarhet.
Ja. Ofta så pratar vi om best practices, vad kan vi göra mer, vad kan vi göra nytt. Men i den här podden frågar jag, vad behöver vi sluta göra? Så min fråga till dig, vad behöver vi sluta göra, vi som jobbar med stadsutveckling?
Ja, men dels så får vi sluta tänka att någon annan ska lösa saker och ting. Det där med någon annan, eller någon ska ta initiativ till bla bla bla. Vem är den där någon? Det kanske ska vara en själv. Så att faktiskt ta ansvar. Vi behöver få in klimat i allt som vi gör, vi som jobbar med stadsplanering. Precis allting, varenda aspekt. Och ju tidigare man är i värdekedjan, ju större roll spelar man. Tidigare, om man tittar på den nationella färdplanen, som ju uppgraderades och signerades och lämnades över till regeringen 21 februari, så den är rykande färsk. I den förra versionen av den, då var det ju egentligen från, kan man säga, projektering och framåt.
Okej.
Okay. Ja, men nu i uppgraderingen har man ju lagt till, alltså alla oss som jobbar med idén, så att säga. Alla vi som jobbar i de tidiga skedena.
Okay.
För det, man inser ju att det är ju väldigt mycket som formas där som är svårt att ändra sen. Apropå att någon annan ska ta något ansvar. Så nej, vi ska alla ta ansvar. Och vi ska också sluta hantera det här då som business as usual.
Okay.
Alltså det är ju, vi får lägga av med det.
Mm.
För det är inte det.
No.
Och ju förr vi inser att det är allt annat än business as usual,
sant,
ju snabbare kommer vi framåt. Och sen så inte minst skulle jag väl också säga det här att många tycker ju upphandling är tråkigt. Och ja, det kan du ju tyckas vara.
Mm.
Men det är ett enormt viktigt instrument för att komma åt de här frågorna. Det är många som liksom, vi kan väl, det vill vi inte prata om. Men vi måste prata upphandling.
Ja.
Och jag skulle säga att där har vi alla ett ansvar.
Mm.
Både privat sektor och offentlig sektor. Att få in klimat i upphandling som ett styrmedel. Pratade till exempel med företrädare för liksom, de stora logistik- och transportföretagen. De Och de sa att det är ju ingen som kravställer att vi ska köra på elektriska lastbilar till exempel. Mm. Om folk hade börjat kravställa det, då hade vi ju vågat investera i nya lastbilar. Men det vågar vi ju inte idag, för det är ingen som efterfrågar det.
Precis.
It's a no-brainer.
Mm, exakt. Och hur börjar jag jobba med hållbarhet i uppdrag? Hur börjar jag?
På något sätt så får man väl börja lite utifrån den kompetens man själv besitter. För det är svårt att börja omfamna frågor som man själv inte riktigt vet vad det handlar om. Så är man konstruktör. Ja, men titta på hållbarhet utifrån konstruktion. Jobbar du med socialt arbete? Titta på hållbarhet utifrån sociala frågeställningar. Så börja med det du själv känner att ja, men det här behärskar jag. Här känner jag mig trygg. Och sen tycker jag också att vi ska sluta prata hållbarhet. För jag tycker att det är ungefär som att prata fred på jorden. Hur? Var? När? Alltså vad pratar vi om? Ska jag ta ansvar för det? Att det blir på något sätt, det blir så stort.
Jag tror det är det som gör att folk inte orkar och
eller
vill.
Hur? För var börjar jag någonstans? Så bryt ner det i de beståndsdelar som du förstår. Och som du känner att ja, men här har jag rådighet. Och då är det så här, ja, men jag jobbar med den här frågan inom hållbarhet. Och det är jättebra. Super. Håll dig till det. Det blir kanon. Och sen kommer du att snubbla över andra områden så småningom. Och då får det gå i den takten som du själv känner att du behärskar. Men hållbarhet, det här jättestora paraplyet, alltså det är ingen som kan omfamna hela det och känna att ja, men jag är expert på hållbarhet. Alltså.
Det är det som sanningen som vi behöver acceptera, att själv, man kan inte rädda världen själv.
Nej.
Inte ens en organisation själv, men om man gör sin del, sen jag gör mitt, du gör ditt, sen plussar vi ihop allas, då kan vi bidra. Stort ja, till den stora hållbarhet.
Exakt.
För jag tror, och jag har märkt också, när man börjar prata hållbarhet stort, så folk blir rädda och säger, ja, men hur ska jag påverka allt detta, alla de här 17 globala hållbarhetsmål, när jag sitter på sån här typ av uppdrag. Men det är inte själva grejen.
Nej, exakt. Det är inte det som är grejen. Och där det ju kan ju vara viktigt att reflektera över olika liksom, hållbarhetsparametrar. Och där har ju vi ett verktyg på AFRI, Sustainability Reflection Tool, som hjälper oss att göra den reflektionen tidigt i uppdrag. För att bara förstå liksom, spännvidden i den påverkan det här uppdraget kan ha på hållbarhet ur en massa olika parametrar. Men det betyder ju inte att det är du själv ska känna att ja, men här ska jag verkligen påverka. Att det är alla de här. Utan det kanske är bara en eller två. Och det är hur bra som helst.
Och jag har fått också den här frågan från branschkollega. Vad ska jag, en person som är brinner för hållbarhet och vill jobba med hållbarhet. Men personens chef är inte riktigt intresserad av att jobba med hållbarhet. Hur kan en person göra?
Ja, men mitt bästa tips är att hitta någon annan som faktiskt brinner för frågan. Alltså, man kan stånga sig blodig. Och det gynnar ingen.
Okay.
Så att kroka arm med någon som är lika engagerad. Och de finns överallt och där man minst anar. Och då plötsligt öppnas dörrar som du inte hade en aning om. Istället för att stå och stånga sig blodig mot ens närmsta chef. För man tänker att ja, men det är här jag måste komma fram. Men det behöver det inte alls det vara. Det kan vara någon helt annan som brinner för de här frågorna. Som gör att där kan du få utlopp för ditt intresse och ditt engagemang. Så att det är, hitta någon annan.
Intressant. Och kanske vad säger du till chefen som inte är intresserad av hållbarhet i uppdrag eller...
Ja, men jag tänker att man är tydlig med att ja, men det här är mitt intresse. Det här är mitt engagemang. Och för att kunna utvecklas inom detta så pratar jag med XYZ. Och där kommer jag att lära mig mycket mer. Och få utlopp för det intresset. Så, fakta.
Ja. bra medskick. Ja, men då passar jag på också att fråga dig om medskick om LinkedIn och kommunikation och så, för du är superaktiv, det är jättefint tycker jag. Hur hinner du med det?
Ja, men för mig är det, jag ska bara rätta till mina lurar här. Om kanar av. Som jag sa innan, jag vet inte om jag har väldigt litet eller väldigt stort huvud, någonting är det med hörlurar och jag. Ja, men LinkedIn och att hinna med. Alltså jag gör det lite sådär då och då när jag får en liten paus och känner att det kan ju vara 5 minuter bara mellan 2 möten och man känner att ja, men nu behöver jag en kort break och bara rensa huvudet. Mm. Och då går jag in och tittar så här, ja, men är det någon skojig nyhet? Mm. Så kanske man läser en nyhet och det inspirerar en att ah, men vet du vad, då vill jag göra ett inlägg om det här. Så att man får någon annan tanke än bara det här, jag gick från det här mötet till det här mötet. Mm. Så händer någonting annat där mittemellan som gör att man får en ny tanke.
Och hur bestämmer du att det här är intressant, folk kommer att tycka det här är kul? För kanske många säger nej, men vad är det som är intressant med det jag gör? Ingen är intresserad av det jag gör. Så jag ska inte lägga upp något eller jag ska inte skriva om det.
Ja, men så ska man inte tänka tycker jag. Jag tänker mer sådär att, alltså jag tänker nog för lite kanske. Att jag bara liksom, det blir en impuls. Alltså jag tänker aldrig igenom mina inlägg. Faktiskt låter ju inte klokt egentligen, men det gör jag faktiskt inte.
Tack Maja.
Men det gör jag faktiskt inte, utan jag bara så här, jag får just en impuls. Att jag läser någonting så här, det här var ju spännande. Det får mig att tänka på mötet jag hade i förmiddags, eller mötet jag ska på i eftermiddag, eller det jag gjorde igår. Ja, men det kan jag skriva om.
Ja.
Så att det är väldigt impulsivt. Och sen tycker jag det är roligt att berätta om saker som kollegorna gör.
Ja.
Det gör mig jätteglad. Så när de har lagt upp saker så blir jag också väldigt, väldigt glad av att se allt kul och spännande som alla kollegor hittar på. Och det vill jag så gärna sprida vidare.
Fint.
Så det tycker jag är jätteroligt.
Det är jag tycker det är jättefascinerat och inspirerande när jag läser andras inlägg. Mm. Vad de gör, vilka verktyg de använder, vad är det för projekt. För jag sitter här. Men jag har inte koll på allt. Så jag blir glad när folk postar.
Eller hur?
Så vi inspirerar varandra. Och det kanske leder sen till projekt, till samarbete, till annat.
Ja, men det är precis så jag tänker. Att man ska inte tänka att ja, men, jag har någon jätteviktig stor nyhet. Utan det handlar ju mer om att man ska inspirera någon annan. Och sen även om det är en pytteliten, väldigt vardaglig inspiration. Mm. Eller att man bara så här, och idag är jag jätteglad för det är soligt och jag har haft skojiga möten. Det kan man också bli glad av att läsa.
Exakt.
Att det behöver inte vara så seriöst hela tiden. Mm. Utan det kan också bara vara, jag har en jättebra dag. Men gud vad härligt. Jag blir glad för din skull.
Ja, exakt. Precis, från sån motivation till mer, okej, de här har testat det här verktyget.
Mm.
Jag kan testa också. Det har jag gjort också. Så det är så. Det är konkret, motiverande, inspirerande.
Mm.
Tycker det är bra med LinkedIn?
Ja, jag tycker det är superbra faktiskt. Mm. Jag tycker det är liksom det sociala redskapet jag använder mest av de där apparna. Så tycker jag att det är, att det är den som ändå, ja men för den ger liksom både högt och lågt. Mm. Det är liksom lite allt möjligt huller om buller. Och jag gillar det. För det kan också bli för tungt ibland när det bara är så här jätteseriöst och mycket man ska läsa och förstå.
Långa artiklar.
Ja, man blir helt matt liksom. Och det är inget man gör då på 5 minuter mellan två möten. Nej. Men det här är så här lagom. Man får liksom en liten teaser bara.
Precis. Mm. Nej, men det är superkul att vi fick tiden att prata om klimatneutrala städer, om AFRIs insats och mycket mer om branschen, hur vi kan utveckla oss. Och sista delen av samtalet, det är 2 frågor.
Ja.
Första frågan blir medskick från dig till oss i branschen. Mm. Tre medskick.
Ja. Måste jag faktiskt titta in någonting. jo, Men jag tycker faktiskt det viktigaste medskicket handlar nog om att vi behöver inse det här att klimatomställningen behöver gå minst dubbelt så snabbt. Mm. Alltså minst dubbelt så snabbt. Och den kan man behöva liksom fundera lite över en stund. Mm. För vad betyder faktiskt det?
Yeah.
Vi pratar ändå om en årlig omställning. Det är inte så att vi kan skjuta det till 2029. Mm. liksom.
Mm.
Utan det är en årlig omställning.
Mm.
Så den behöver man på något sätt internalisera
yeah.
I sin yrkesroll. Mm. Så det är ett otroligt viktigt medskick. Sen skulle jag säga att ett annat medskick handlar om det här, just om att det här inte är business as usual. Det är allt annat än. Vi behöver helt nya modeller för rubbet.
Mm.
Och det är inte heller något man gör i en handvändning.
Nej.
Utan det behöver också få verka fram.
Mm.
Och när vi då har ont om tid så behöver vi varandra på sätt som vi kanske inte har förstått att vi behöver varandra på. Så det är också någonting nytt i det här med relationerna som, ja, men det enda sättet tror jag som vi kan accelerera saker och ting på riktigt.
Mm.
Men det behöver man också lite grann internalisera och förstå. Den poletten behöver sjunka ner lite grann.
Yeah.
Och det här, nästa punkt handlar ju faktiskt också om det. Det handlar om att ensam är allt annat än stark.
Mm.
I detta.
Wow.
I den här frågan, man klarar inte av att reda ut den ensam.
Okay.
Och ju förr man inser det, ju bättre är det. Man ska inte tro att man ens kan försöka klara det här själv.
Mm.
Oavsett om man är det som individ, eller som företag, eller som stad, region, stat. Det spelar ingen roll. Man klarar inte av detta själv.
Mm.
Utan här behöver vi alla.
Mm.
Alla måste ombord på den här jätteresan. Och det kommer kräva mycket av oss. Allihop.
Alla. Mm. Så minst dubbelt så snabbt.
Ja. Inte business as usual.
Exakt. Och alla måste vara med.
Ja, ensam är inte stark.
Inte stark. Mm. Mm. Fint, fint. Och sista frågan i samtalet blir du som ställer den till oss som lyssnar på dig. Mm. Jag har inga fler frågor, nu är det din tur att ställa en fråga till oss alla som lyssnar på dig.
Mm. Ja, men då är ju frågan, vad ska du göra imorgon utifrån din yrkesroll som just accelererar omställningen?
Mm.
Vad ska du göra i din yrkesroll imorgon som accelererar omställningen. Det kan vara en liten sak.
Mm.
Det behöver inte vara de stora. Men någonting kan vi alla göra imorgon.
Precis. Och vi har fått mycket intressanta tips från dig idag. Så Maja, stort tack för all inspiration, bra samtal och keep up the good work.
Tack så jättemycket och tack för att jag fick komma. Lika trevligt varje gång.
Tack.